Det andliga och det osynliga är ämnet för det första föredraget. Och efter vår kafferast skulle vi tala över ämnet Guds styrelse. Att jag stannade inför ämnet det andliga och det osynliga beror på att jag vid förnyat studium av vår heliga kristna tro och den heliga skrift fann så mycket trösterikt och uppbyggligt i just det andliga och det osynliga. Det är ju ganska betecknande för oss människor att vi fäster oss väldigt mycket vid det synliga, det yttre, det materiella. Ja, synliga ting av olika slag. Och det som är osynligt, det som är andligt i sann och äkta mening, det värderar vi inte alltid så högt. Det präglas vi inte alltid så mycket av. Utan det är det yttre, det synliga som vill inta våra hjärtan först och främst. Och även, ska vi säga, andliga människor kan också frestas till att försöka synliggöra på ett felaktigt sätt den sanna andligheten. Bibelns djupa andliga sanningar vill man ha konkret och synligt, annars så är det inte någonting värt, kan man tycka. Jag minns en gång i samband med ett biblikumföredrag. Vi kom in på Guds rike och vi strök under att Guds rike är osynligt, som skriften säger, som Kristus säger. Guds rike kan inte ses med våra yttre fysiska ögon. Då var det en dam som sa under frågestunden att ja, men då är det ju ingenting. Hon ville ha något verkligt, konkret, jordiskt lyckorike som syns och märks ordentligt. Och är Guds rike osynligt, ett andligt rike, osynligt för våra ögon ändå fram till den yttersta dagen, då är det ju ingenting. Och hon ville fästa sina förväntningar och sina förhoppningar till just ett yttre jordiskt tusenårs rike. Och finns det inte någonting sådant att vänta sig, utan det istället är så att det troende lever här i hoppet och i tro och inte i åskådning, ja, då var det inte riktigt, tyckte hon, som det borde vara. Och är det inte så, mina vänner, att ganska många, de kräver att ska det vara någonting värdefullt och meningsfullt med det andliga och det osynliga, då får det lov att bli mera påtagligt, mera synligt. Nu har ju Gud givit oss de andliga sanningarna genom yttre medel. Medel som vi kan se och höra och förvalta, nämligen nådens medel. Men det tycker man ofta ändå inte räcker. När vi har ordet som både syns och hörs, där det blir förkunnat rent och klart. Och när vi har sakramenten, synliga medel som i kraft av Kristi ord och löfte förmedlar de osynliga andliga gåvorna, verkligen och personligt överräcker till var och en de andliga sanningarna, så är det många som tycker att det är väl inte så mycket att ta vara på. Och man kan kanske därför frestas att ordna en annan typ av gudstjänster som inte har sitt centrum i förvaltandet av ordet och sakramenten, utan istället i demonstration av yttre helande. Några märkliga ting där människor lämnar sin rullstol eller på något annat sätt kan visa att här har det skett något påtagligt synligt under. Och då kan många samlas i stora skaror Och då är det intressant och spännande. Och i regel förstår inte heller alltid människor skillnaden mellan den saliggörande trons föremål och föremål för tro överhuvudtaget. När vi tror på att Gud vill hjälpa oss i yttre lidande, befria oss från en speciell yttre sjukdom, det får vi tro på. Och det finns löften om Guds nåd och hjälp. Vi vet han vill hjälpa oss. Men ske din vilja och inte min. Det kan tänkas att det inte är Guds vilja att jag ska bli fri från vissa bestämda problem, svårigheter, krämpor och sjukdomar. Jag behöver dem. Och det låter jag Gud bestämma om jag behöver den tuktan eller inte. Då finns det de som inte riktigt förstår skillnaden mellan förhoppningar om sådan hjälp och den förhoppning som hör samman med den saliggörande tron. Förhoppningen om att vi har frid med Gud och förlåtelse för all synd och arvsrätt i himmelen. Då säger vi inte, om det nu är din vilja, o Gud. Utan jag vet och jag är viss om att det är Guds vilja. Men mera om detta om en liten stund. Jag vill alltså som inledning till det här ämnet fästa uppmärksamhet på detta att människor vill ha något mera konkret och synligt. Och väldigt lätt fäster sitt hjärta först och främst vid det yttre, synliga, jordiska tingen. Och man föraktar det andliga. Och man menar att det andliga, det kan inte riktigt räknas som till fullo verkligt och säkert och visst. Ja, vad är först och främst föremålet för den saliggörande tron? Den andliga sanningen, eller de andliga sanningarna framför alla andra. Jo, det är ju detta att Gud är mig nådig. Inte på grund av vad jag har gjort, utan för Kristi skull alena. För Kristi skull alena kan jag vara viss om Guds välbehag. Viss om att jag består inför domaren. Ty jag är viss om att Kristi rättfärdighet är vunnen för mig och bara för Kristi skull. Det är huvudföremålet för den saliggörande tron. Det är det andliga tinget framför allt annat andligt. Och därmed kommer vi då in på själva tron. Tron hör också till det osynliga. Tron hör till det andliga. Tron kan inte ses med ögonen. Hjärtats förtröstan och tillit till det som Gud lovar mig i sitt ord. Ingen kan se det. Ingen heller kan se det stora undret när Gud upptänder den tron i hjärtat. Man vill samlas kring, som jag nyss sa, yttre, spektakulära ting. När någon träder fram och säger, jag hade förut ett ben som var kortare än det andra, nu är de lika långa. Och då jublar man. Och man blir kanske troende genom att man har sett detta. Men det som är att vara troende i sann mening, att ha en saliggörande tro, det kan man vara ganska främmande för. Och när den saliggörande tron upptänds, då är det ju ett stort under som borde lovprisas. Men vi kan inte se när det undret sker. Vi ser inte hur tron tänds i hjärtat. Det vi kan se, det är bara frukterna av tron. Att tron har tänds. Visserligen så finns det hyckleri och människor kan luras. Det ser ut som om de har blivit troende. De har fått ett nytt sinne. De bekänner sig till Kristus. I sin bekännelse framgår det att de värderar Kristus och hans verk som det högsta. Då säger vi att undret har skett. Jag kan inte se den tro, men denna frukt, det är trons frukter. Och vi kan då inte gå in i hjärtarna och kontrollera, är det äkta frukter eller inte. Det är Guds sak och det lämnar vi helt och hållet. Vi har att räkna sådana som Guds barn och troende. Vi ser frukten. Men själva trons under är andligt, det är osynligt. Och detta under är då självklart verkat helt och hållet av Gud. Det blev oss givet att tro på Kristus, säger aposteln. Tron är Guds verkan, är verkad av Gud. Det är han och endast han som skapar tron när och var det behagar honom. Genom evangelium, i ordet och i sakrament. Men det är vi som tror. Det är inte så att Gud tror i vårt ställe, ställföreträdande för oss. Utan det är människan som tror. Som verkligen har blivit en förtröstare på Guds nåd. Det är hon som tror. Men denna gärning att hon tror, det är helt och hållet Guds verk. Detta är Guds gärning, att ni tror på den han har sänt, säger Jesus i Johannes evangeliet. Vad innebär då detta märkliga ting att vara en troende, att tro? Skriften säger, hur skulle någon kunna tro den det inte har hört? Guds löften måste bli predikade för oss, tillkännagivna för oss och givna till oss. Guds löften blir inte till något gagn för den människa som inte vet om dem. Sålunda, säger aposteln, kommer tron av det hörda, och det hörda genom Guds ord. Vi måste alltså få höra, få kunskap om Kristus och hans verk. En tro utan denna kunskap är omöjlig. Men samtidigt är det så att endast intellektuell kunskap om evangelium, det är inte detsamma som tro. Men det är en förutsättning för tro. Men det är inte en del av tron. Om en person till exempel har ganska goda kunskaper i Bibelns läror, så bevisar det inte att han också tror dem. Men en sån kunskap är nödvändig. Att känna till Kristus och hans verk, det är det medel genom vilket den heliga ande verkar på våra hjärtan. För att skapa tro. Ingen predikad sanning kan röra och påverka hjärtat direkt vid sidan av sinnets kunskap, huvudets kännedom om de bibliska sanningarna. Det måste först komma vårt sinne, vårt huvud till del. Vi läser i våra lutherska bekännelseskrifter i Konkordieformens andra artikel, som handlar om att människan inte har någon fri vilja i andliga ting. I den artikeln sägs det, denna predikan ska nu alla höra som vill bli saliga. Till Guds ords predikande och hörande är den helige andes verktyg, i, med och genom vilka han vill kraftigt verka samt omvända människorna till Gud. Ändra på deras sinnen så att de vänder sig från synden och till Gud. Hos dem verkar både vilja och gärning. Detta läser vi i bekännelseskrifterna. Till detta måste också tillfogas att ingen vill lita på, förtrösta på det vi får höra om vi inte är vissa om att det är sant. Det är därför bibelkritiken är så allvarlig. Får man i sig detta gift att det här kanske inte är riktigt säkert? Det är ovisst. Det är inte tillförlitligt. Ja, då kan man inte heller förtrösta på det. Och så länge de andliga tingen betraktas som dårskap, eller så länge som någon tvivlar på det, så kan han inte tro det. Men om man nu litar på att det är sant, intellektuellt bejakar detta är sant, det är tillförlitligt, ja, då är det ändå inte detsamma som tron, men det är en förutsättning för den saliggörande förtröstan. Men bejakandet bara, säga ja, detta är sant, det är inte detsamma som trons väsen. Man kan tänka sig att någon på grundval av att man litar på en annan människa, eller man tycker att ett visst resonemang, det är helt övertygande. Och så accepterar man evangeliets undervisning och säger det är sant. Då betyder inte detta automatiskt att vederbörande sätter sin tillit och förtröstan till det han tror är sant. Vi tror på många historiska fakta, men vi förlitar oss inte på dem. Djävlarna, de tror också. Det vill säga, de bejakar, de känner till och de tror vad skriften säger. Men de har ingen tro. Det vill säga, de har ingen förtröstan. De darrar, säger Jakob. Av detta lär vi oss alltså att kristen tro innefattar inte bara kunskap och ett bejakande, utan alltid tillit och förtröstan i hjärtat. Att endast acceptera fakta och påståenden som sanna, det är alltså inte detsamma som kristen tro. Men om dessa fakta och påståenden betyder något för oss personligen, om vi känner oss säkra på att det kommer att hjälpa oss och gagna oss, om vi förlitar oss på dem för en sådan hjälp, då tror vi på dem. Då har vi tro. Denna tro är till sitt väsen hjärtats förtröstan. Fiducia cordis heter det på latin. Det är lätt att minnas. Fiducia cordis. Hjärtats förtröstan. Tro. Den sanna tron. Det är hjärtats tillit till och förtröstan på ting som är andliga, osynliga. Men det är inte vilka andliga och osynliga ting som helst, utan det som skriften har uppenbarat, som den helige ande har målat för våra ögon genom skriftens ord om Kristus och hans återlösning. Guds nåd i Kristus. När vi alltså här har betonat betydelsen av det osynliga och det andliga, så kanske jag måste gardera mig och säga att det finns också de som missbrukar detta. Och säger, ja, självklart, det är just det. Det håller jag med om. Det är det andliga, det är det osynliga som är det viktiga. Men då menar man inte det andliga och osynliga ting som skriften uppenbarar, utan som man själv tänker ut och hittar på. Det är rent av på modet nu, om ni följer med lite grann i diskussioner och i pressen, att tro på osynliga ting. Materialister, jag vet inte allt vad de är, de börjar att tro på alla möjliga saker. Folk blir mer och mer vidskepliga. Okulta ting brukar man kalla det. Det som inte syns. Och det fantiserar man om, och man tror på sina döda anhörigas andar går igenom. Med speciella trick så kan man också få kontakt med dem, samtala med dem. Det kan slås upp i veckotidningarna. Det blir stora sensationer. Nya religioner av den typen växer fram nästan dagligen. när vi här betonar vikten av det andliga och osynliga tingen, då menar vi inte sånt som människor i vidskepelse funderar fram, utan vi menar den bibliska undervisningen om det andliga tingen, evangeliets rätta och sanna innehåll. I Hebreerbrevet 11:1 klargörs det mycket tydligt vad det är frågan om. Och det är ganska betecknande att den nya statliga översättningen av Nya testamentet från 1981 förvanskar det viktiga stället. Man säger att tron är grunden för det vi hoppas på. Men där står det i 1917 års översättning: tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man inte ser. I den norska översättningen från 1930 står det: men tro är full visshet om det som hoppas. Och överbevisning om ting som icke ses. I den nya engelska översättningen, den nya internationella översättningen, New International Version, där heter det: tron är att vara viss om vad man hoppas på och övertygad om vad man inte ser. Man kan också säga: tron innebär att det man hoppas på är en verklighet och det man inte ser är ett säkert faktum. Ting som vi hoppas på är sådana som har uppenbarats för oss i evangelium. Det Paulus säger: för att det är dolt, det vill säga för den naturliga människan. Det är ett mysterium, en hemlighet för den naturliga människan. Hon kan inte räkna ut det, tänka fram det själv. Det måste uppenbaras av Gud den helige ande, och det har han gjort genom den bibliska undervisningen. Där uppenbaras detta, det som vi inte av naturen kan se. Ting som vi hoppas på är alltså sådana som vi ännu ej ser. Men tron innebär att dessa ting är en verklighet, det vill säga att vi är lika vissa om dem som om vi redan nu hade dem synligt hos oss. Att vi verkligen besinnade att vi är i och tillhör Guds rike. Vi är Guds barn. Vi är klädda i Kristi rättfärdighet. Så många av er som är döpta till Kristus är iklädda Kristus, säger aposteln. Galaterbrevet 3. Arvingar till allt det goda som är utlovat åt Abraham, Isak och Jakob. Så att vi ska sitta till bords med de troende patriarkerna i himmelen. Detta har vi, detta äger vi. Det är vårt redan nu, men vi ser det inte. Men vi lever av det som om vi kunde se det. Det är en verklighet för oss. Det är tron. Det är ting som vi inte ser. Det är det ting Gud uppenbarar i sitt ord och i nådemedlen, men som inte kan ses. Det är Guds nåd, syndernas förlåtelse och välsignerna som ges oss i Guds löften för tid och evighet. Fastän vi inte ser dem, det är osynligt, så tvivlar vi inte det minsta på dem, utan är vissa om dem, precis som om vi såg dem. Det vill säga, när evangelium målade för oss och upprepade för oss och påminner oss om det, då ser vi och då säger vi, med tanke på vår stora svaghet: Herre, jag tror, hjälp min otro. När jag ser mig själv, mitt hjärta, mina synder, Guds lag, så kan jag inte utan vidare träda upp och säga: och detta tror jag. Men om evangelium inte hålls bort från mig, den räckes till mig personligen i avlösningens ord, personligen vid nattvardsbordet, ja, det riktas också till mig predikan, då kan jag säga: jag vet på vem jag tror, och jag är viss. Jag kan glädja mig över någonting som inte syns. Jag behöver inte sucka och vara bedrövad med tanke på allt elände jag annars alltid vill se och stanna vid. Jag kan ha en hjärtats visshet. Luther översätter Hebreerbrevet 11:1 så här: tron är en viss förtröstan på det som man hoppas på, och att man inte tvivlar på det som man inte ser. Luther och våra bekännelseskrifter betonar ju ofta hur avskyvärt det egentligen är och allvarligt när vi inte tror på den personliga tillsägelsen av syndernas förlåtelse. När vi inte tror orden vid nattvardsbordet, då gör vi Gud till en lögnare. Eller då menar vi att det inte är sant det som sägs, och att det bara grundar sig på Kristus. Om vi i en falsk ödmjukhet tänker, ja men det där är nog inte sant därför att jag är ju sån och sån. Ja, men evangeliets löften grundar sig inte till någon del på hur du är. Om vi så allesammans är vantroende, ja det blir oss inte till något nytta och något gagn. Men Guds trofasthet och löften kan inte vår otro göra om intet. De är sanna och de vilar på Kristi fullbordade verk alena. Tron är hjärtats visshet om och förtröstan på det osynliga och det andliga ting som Gud lovat oss i sitt ord i evangelium. Och den troende inte bara känner till Guds löften, utan det finns i hans hjärta ett emotionellt gensvar. Det påverkar honom. Han vill ha dem. Han griper om dem. Och han tillämpar dem på sina personliga behov. Vi läser i våra lutherska bekännelseskrifter, i Augsburgska bekännelsens 20:e artikel: ordet tro betecknar inte bara kunskap om vad som en gång har hänt, sådan som även det ogudaktiga och det onda andarna har, utan därmed betecknas en tro som tror inte bara på de historiska händelserna, utan på det som är frukten av dem, nämligen denna artikel, syndernas förlåtelse. Det vill säga att vi genom Kristus har nåd, rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Lägg märke till att det står inte att vi genom Kristus kan möjligtvis få nåd och rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Utan vi har genom Kristus nåd, rättfärdighet och syndernas förlåtelse. Det är det vi kallar för den objektiva eller allmänna rättfärdiggörelsen. Och den som vet, fortsätter bekännelseskrifterna, den som vet att han genom Kristus har en nådig fader, han har verklig kunskap om Gud. Han vet att Gud vårdar sig om honom. Han åkallar honom och är sålunda inte utan Gud som hedningarna. Så är det. Han vet att Gud vårdar sig om honom. Att Gud hjälper honom, uppehåller honom. Han vet att han vilar i Guds trygga armar vad som än händer. Och han åkallar därför Gud. Lovprisar och tackar honom och ber honom om hjälp och bevarande och styrka. Och sålunda är han inte utan Gud som hedningarna. När vi har här upprepat flera gånger att tron är hjärtats förtröstan, då har vi därmed sagt att tron är något mycket personligt. Du kan inte tro för någon annan. Jag kan inte tro för någon annan. Ingen annan kan tro för mig. Det är något personligt. Mycket personligt. Och en människas tro kan endast klamra sig fast vid sådana löften som har givits åt henne personligen. Jag kan betrakta ett löfte om hjälp givet till någon annan som ett mycket säkert och tillförlitligt löfte. Men jag kan inte lita på det, för det gäller inte mig. Djävulen till exempel, han vet att evangeliets löften är sanna, men han kan för sin personliga del inte lita på det. eftersom de inte är avsedda för honom. Men Guds nådelöften är givna åt alla människor och är avsedda för var och en personligen. Dina synder förlåtas, Stig. Det här är svårt att tro. För den anfäktade människan, för den vankelmodiga och osäkra människan. Det är svårt att tro när vi är i nöd. Det är svårt att tro när vi ser vår synd. Det är svårt att tro när vi rannsakar oss i Guds lags spegel. Det är därför som varje mycket tydlig, personlig, direkt tillsägelse av löftesordet är så värdefull för det kristna. Ja, säger man, är det så? Ja, man kan verkligen undra om man ser ut över kristenheten, där just det medel som Gud har givit oss av just detta direkta personliga slag på sina håll nästan har kommit i bruk. Jag tänker på nattvarden. Det finns ställen i världen där man firar nattvard ytterst sällan. Men nattvarden är ju så oerhört värdefull för just oss svaga, som ser köttets härningar och begärelser och ondska hos oss. Och som kan ha svårt att tro, gäller det här mig? Kanske sitter någon här och tänker, ja, det där var ju vackert talat. Och ack, om det gällde mig, att all min synd är förlåten, att jag är Guds barn. Är jag det? Ja, jag vet inte riktigt. Nej, om jag ändå vore det. Tänk vad underbart. Om det ändå vore sant. Men är det sant, gäller det mig? Om jag ger något personligt som ni vågade litade på och säger att, hörru du, jag lovar dig att när jag har talat till punkt, då ska du få 10 000 kronor. Om du inte tror att jag talar sanning, så kan det naturligtvis inte betyda någonting för dig. Det sa vi förut. Det är en förutsättning för förtröstan i biblisk mening. Det är att du får veta det och att du tror att det är sant. Men om du får veta det och du tror att det är sant, ja, det är fantastiskt. Jag, av alla dessa som samlade här, jag fick 10 000. På samma sätt borde man vara viss och lycklig när man hör löftesordet om syndernas förlåtelse. Men det är man inte alltid. Utan det tänker man, ja, ak, ja, om det ändå gällde mig. Om det ändå vore sant. Men kan jag vara riktigt viss och säker? Och så suckar man och så undrar man. Ja, men för sådana människor som du och jag är, så skulle ju då en sådan sak som nattvarden och den enskilda avlösningen vara till så oerhörd hjälp och glädje. För i nattvarden, där är det till mig det räckes. Lika visst som jag med min mun äter och dricker Kristi kropp och blod, så vet jag att all synd är utstruken för Kristi skull. Betalningen för syndernas förlåtelse, det är Kristi utgivna kropp och hans utgjutna blod. Och det har givits till mig. Jag litar på löftesordet, för dig utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse. I avlösningen, när jag samtalar med en kristen broder eller med min präst och talar om mina synder, och kanske om en särskild synd som är så envis och kommer gång på gång tillbaka, och så bekänner jag min synd och ber om förlåtelse, och prästen och Kristi uppdrag i hans ställe tillsäger mig syndernas förlåtelse. Då är det mig han tillsäger. Vilken glädje. Borde ju vara samma glädje som det blir om jag vet det var till mig han sa att du får 10 000. Ja, ännu större glädje. Och ändå finns det, tror jag, i världen många fromma andliga sammanhang där man sällan tar emot den här mera direkta tillsägelsen. Personligt överlämnade gåvan syndernas förlåtelse. Hur det har blivit så, det kan jag inte förklara här ikväll. Men på något underligt sätt har det blivit så på ganska många håll i världen. Men löftesordet är något personligt, det gäller mig. Och hjärtats förtröstan, det är ett personligt ting. Min tid är nästan ute. Jag hade tänkt att säga ett par ord också om en helt annan sak. Nämligen lite grann om den osynliga världen. Både det goda och det onda andarna. Det finns sådana. Och det glömmer vi ofta bort kanske. Änglarnas existens. Andarnas existens. Vi kanske märker mest av det onda andarnas existens. Gud har ju skapat en rad andar. Sådana som inte förökar sig så det blir fler och fler. Nej, de är inte könsvarelser som människorna. De är skapade av begynnelsen. De blir inte fler och inte färre. Men många av dessa ursprungligen goda andar, de har av eget uppsåt och fri vilja beslutat att göra uppror mot Gud. Och är för evigt fördömda. Helvetet och den eviga sjön väntar dem. Men i väntan på den slutliga domen härjar de och förstör och förvrider och förvränger. Och så har vi de goda änglarna, det vill säga de som inte har avfallit och som är oss till tjänst och till hjälp. Inte så att vi ska falla ned och tillbedja dem. Nej, säger skriften, Gud ska du tillbedja, honom alena ska du ära. Vi ska tillbedja Gud, Fadern, Gud, Sonen och Gud, den helige Ande, men inte änglarna. När Johannes vill göra det enligt Johannes uppenbarelse så säger ängeln ifrån, nej. Jag är också en tjänare dig till hjälp, du ska inte tillbedja mig. Gud ska du tillbedja. Gör inte så, jag är din medtjänare och dina bröders profeternas och deras som tar vara på denna boks ord. Gud ska du tillbedja. Dessa änglar, de glömmer vi kanske bort, men det är en väldig tröst för oss att de finns och att det är Gud som står bakom, att de uträttar hans befallningar. De är personliga, medvetna varelser, de har ett verkligt jag, de har ingen yttre kropp. De existerar utan en särskild kropp. De kan uppenbara sig kroppsligt, som vi vet av Bibeln. Och de är odödliga. De är inte sysslolösa. Villigt och glatt utför de allt det som Gud säger på minsta vink. Och han sänder ut dessa tusen och åter tusen till vår hjälp och vår tjänst. Vi säger ju ofta han hade änglavakt. En ängel måste ha räddat honom. Det vill säga vår nådiga och gode Gud. Han såg till att dessa tjänsteandar kom oss till hjälp. Och det är Gud vi ska tillbedja och tacka för det, inte änglarna. Men det är en tröst att veta att Gud så nådigt tar sig an sina barn. Ni kanske minns Elisas tjänare som var fruktansvärt rädd när fienderna var där i stora skaror och omringade dem. Elisa var helt lugn. Han var en profet som kunde se in i den osynliga världen. Och han ber Gud om låt den här tjänaren få se bara lite grann av det. Och så plötsligt får han se det han annars inte kan se. Och du och jag inte kan se. Fullt med goda tjänstandar runt omkring. Så är det. Och då kan vi vara trygga. Gud öppnade hans ögon så han fick se. Men så säger skriften. Saliga är ni som inte ser och ändå tror. Ändå tror på Kristus. Ändå tror på Guds nådiga omsorg om oss. Ändå tror på att änglar är omkring oss. Skyddar och bevarar oss. Och därigenom tackar och lovar Gud. Imorgon eftermiddag ska vi tala lite om Saltaren. Den visar oss hur mycket vi har att tacka för och lova för. Vi behöver inte bara sucka och återsucka. Vi får tacka, vi får lova, vi får prisa, vi får beundra Guds stora nåd och godhet. Trösta oss av löftesorden. Det vill säga rätt dela lag och evangelium. Så vi inte bara i lagen ser vårt fördärv och så blir vi förskräckta. utan också brukar evangeliets ord: jag ska bevara dig. Ingen ska rycka dig ur min hand. Helvetets portar ska inte bli Kristi församling övermäktiga. Sådana löftesord. Och det är det sammanhanget vi kan se änglarna. Men de onda änglarna då, ja, som jag nyss sa, de är ivriga att förföra och förvränga. Det finns många onda andar. Mitt namn är Legion, står det i skriften, ty vi är många. De är listiga, de är bedrägliga, de är lögnare, de är mördare. Djävulen själv, den överste onde ängeln, han är lögnens fader. De är ytterst depraverade och förvända, orena, snuskiga. Och fram till den yttersta dagen tillåter Gud dessa onda andar att flacka omkring på jorden. Det är de som står bakom, som drivkraft bakom världens ondska. De konspirerar oförtrutet för att störa och förstöra Guds kyrka och församling. För att få in falsk lära, en felaktig förtrösta. Och de tycks lyckas i mycket stor utsträckning. Men vi kan minnas att också dessa onda andar är underkastade vår Guds makt och suveräna herravälde och kontroll. De kan inte gå bortom vad Gud tillåter dem att göra. Och de ska inte enligt Guds ord få överhanden om över det troende Guds sanna barn. Fridens Gud ska snart låta Satan bli krossad under era fötter. För oss är dessa andars härningar en prövning och en tuktan. För hedningarna straff, men för oss en tuktan. Och vi kan vara vissa om att Gud ska nådigt bevara oss. Och Gud hjälp oss att aldrig lämna dessa löften. Och aldrig överge evangelium. Utan där alltid hämta tröst. Det vill säga leva mycket mera av det andliga, det sant andliga och det osynliga. Amen.